Ibland kommer jag till dig, Linus, med någon nyhet som jag tycker känns så spännande att ta upp i podden. Och då säger du, ja, alltså det var jag som var med och fixade det där.
Ja, men så kan det vara ibland faktiskt.
Ja, och ju mer jag har lärt känna dig, desto mer inser jag vidden av ditt jobb. Du får liksom verkligen celiaki-Sverige och celiaki-världen för den delen att rulla på massa olika sätt. Det är egentligen helt sjukt ju mer jag har tänkt på det, att så här, du går varje dag till ditt jobb för att liksom göra det lite bättre för alla oss celiakister. Så idag ska vi ta reda på, vad gör egentligen Sveriges celiaki-ombudsman? Och varför blev du det när du inte ens själv har celiaki? Ja, det ska bli så kul att lära känna dig och ditt jobb ännu bättre, Linus. Jag heter Smilla Lok.
Jag heter Linus Enkustrickert.
Då kör vi!
Gör vi. Det här blir ett jätteroligt avsnitt.
Men, särskilt för dig!
Ja, men ska vi verkligen bara prata om mig? Har inte du någonting att bidra med här då?
Jo, jag har mina spaningar. Jag har en spaning idag.
Perfekt, Smilla spaningar.
Nu ropar producenten i vårt öra att det heter ju nuggets. Men jag har försökt nu avskriva det här i manuset. Tänkte, om jag inte skriver det i manuset, då kommer ingen att komma ihåg att det var det vi kallade det för.
Smillas glutenfria nuggets.
Jag tycker ändå att det kan få heta spaningar. Jag kände, jag kan säga, jag var helt ärlig. Jag jobbar som copywriter i alla fall. Och så var det några som började prata om den här podden på jobbet. Och då var det någon som sa, jag ska lyssna. Och då flashade det förbi i mitt huvud. Smilla, sklutfri, nugget. Då kände jag står inte för det. Så nu har jag försökt byta tillbaka till spaningar. Men vi kan köra på nuggets den här gången.
Kör!
Okej. Min spaning den här veckan är att jag har varit i Kapstaden och spanat. Och det är ju en riktigt stor spaning att prata om Kapstaden i stort. Och jag kan ju absolut inte tala för liksom hela Kapstaden så. Men det kan ändå dela med mig av hur det var för mig att vara där som celiakist. För jag hade liksom ingen föraning om hur det skulle vara. Jag vet att det är en ganska internationell stad. Alltså så här, mycket internationellt kök typ. Mycket barbecues och så. Men jag tänker, åker man till Italien eller till Spanien så har man ju kanske en ganska tydlig förståelse för maten och för kulturen. Och det hade jag verkligen inte. Men jag kan säga att det var helt okej att resa med celiaki. De hade till exempel på det hotellet jag bodde på glutenfritt bröd på frukostbuffén. Och om man bad dem typ, alltså lite så på ett sidobord typ, bad man om glutenfritt så gick det oftast att lösa. Men jag var med om en helt sinnessjuk situation i Kapstaden. Som jag kände när det hände, det här är så jobbigt men jag kommer att ta upp det i podden. Och då kändes det lite bättre för jag visste att jag skulle få prata om det.
Och vad var det?
Ja, men då var det så här, vi var där med jobbet och skulle spela in en reklamfilm. Under den här inspelningsdagen så var det ett ganska tajt inspelningsschema. Så var det så här, okej, vid en tidpunkt kommer det vara lunch och då bryter vi. Då ska alla gå ner till ett stort fält liksom, där man har dukat upp typ, så här, en stor catering lunch helt enkelt.
Okay.
Och jag hade föranmält att jag hade celiaki och att jag ville ha glutenfri mat och kommer ner dit och det är liksom ganska hetsig stämning för det är så här, alla måste hinna äta och sen måste vi tillbaka liksom. Och jag går fram och jag sa, is this gluten free typ, för det var liksom men som stora tråg med mat bara. Och det kommer fram en man där och bara kollar på mig som att jag har frågat liksom den konstigaste frågan någonsin. Och de pratade ju engelska där så det var liksom ingen språkförbistning, men han var bara så gluten free, I don't know typ så här. Så hämtar en kollega. Den kollegan är så här, yes maybe typ så här. Ganska snabbt fattar man så här, de ska bara servera. De har liksom bara fått de här tråken i handen. De har ingen aning. Så att de börjar ringa någon på liksom någon så här knapptelefon. Bara det kändes väldigt unikt. Jag vill längst jag såg en sån. Står och skriker på, inte engelska, ganska länge. Och sen så till slut så räcker han över den här telefonen till mig och trycker om mitt öra. Och där är det liksom en tant som står och skriker från andra sidan. Och jag är så, yes, hello? Så, yes, yes, så fattar ingenting. Jag försöker förklara, yes, gluten free, I'm standing here. Alltså, det här är som en sån sketch. Och de bara, yes, yes. Och det skriks och de börjar skrika på andra sidan luren till varandra. De står i något kök. Det är så här bullrig miljö. Den här mannen står och tittar på mig, alltså live, så han vet med telefonen. Tittar på mig som att så här, att jag ska liksom ge honom ett besked. Och jag fattar ingenting alls. Och till slut bara tutar upptaget i luren. Nej. Och jag ger tillbaka telefonen och är så här, I didn't really understand. Och de bara, okej, okay, yes, maybe. glutenfree, yes, typ så här. Och det är liksom mat som är så här ganska svår att definiera vad det är. Det är någon så här typ köttgryta, pulled pork-aktigt och någon gryn mix. Alltså, så, annars hade man kanske kunnat chansa eller tänka, jag tar bara ris. Men det gick inte. Då kommer det fram någon annan så här produktionsledare och blir så här, oj, 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 nu måste vi lösa det här, herregud. Typ. Så hon springer iväg och bara, jag åker och köper en sallad till dig eller någonting. Och jättegullig tjej liksom. Åker iväg, jag är så här, du behöver inte, jag kan lösa, eller så här. Jag kände mig som att jag var center of attention och jättejobbig och jag ville bara ha någonting litet att äta. Sen kommer det fram en annan kvinna och bara, oh yes, gluten free madam! Gluten free madam! Och hon har full koll och visar allting. Så okej, här, det här tål du, det här tål du inte. Så det, jag kan ändå lägga upp den maten. Precis då kommer den andra kvinnan som har varit iväg och köpt en sallad. Och den här mannen som står med den här liksom, eller knapptelefonen, den har han ringt igen och ringer och står och viftar med den. Så plötsligt är det så mycket folk. Och jag är så, jag orkar inte att det här ska ta massa uppmärksamhet. Men jag fick min mat, jag kunde äta lunch, jag blev inte sjuk. Allt löste sig. Och nu har jag fått berätta om det i podden, så nu känns det mer och mer. Men det var bland det mest sketchartade jag har sett när det väl utspelade sig.
Det låter väldigt, väldigt speciellt.
Great success!
Förutom det så tycker jag ändå att det kändes som att det fanns en ganska hög kunskap generellt i Kapstaden, i alla fall på de ställena jag var på, om glutenfritt och sånt. Och en kanonstad att åka till.
Rekommendation.
Det är en rekommendation, men det är inte en rekommendation att åka på en hetsig reklamfilmsinspelning där man får en knapptelefon tryckt i örat. Men det var det om min spaning. Nu är fullt fokus på dig, Linus.
Oh, vad läskigt.
Personer man träffar väldigt ofta och pratar om jobb förstår man kanske inte exakt vad de gör. Så då var det någon som hade ordnat på TikTok någon sån vinkväll med PowerPoint, så alla kompisar skulle ta med sig en PowerPoint och berätta vad de gjorde i jobbet.
Smart.
Eller hur? Ganska rolig grej.
Ja.
Och i förra avsnitt så intervjuade vi ju Daphne Permutter som berättade vad hon gjorde på sitt jobb.
Ja.
Och så kände jag, men gud, ja, alltså knappt att jag vet exakt vad du gör. Och framförallt vet ju kanske inte lyssnarna vad du gör. Förutom att du är ombudsman på Svenska Selektivförbundet.
Ja, det stämmer ju.
Ja, det stämmer. Och då så började vi prata om att vi skulle göra sånt här avsnitt. Och då skickade du en lista med, för jag var så, kan du inte skriva dina arbetsuppgifter?
Mm.
Typ så att man kan få lite uppslag till bra frågor. Mm. Och då skickade du en lista på 175 punkter. Men typ.
Ja, någonting sånt var det faktiskt.
Och då kände jag ännu mer, shit vad mycket bra grejer du gör varje dag.
Mm.
Men först och främst, varför valde du ens att söka det här jobbet?
Jag tyckte det var kul att jobba som ombudsman.
Uh-huh.
Jag har jobbat fackligt en hel del innan.
Uh-huh.
Förtroendeval liksom fackligt. Sen har jag även jobbat så från arbetsgivarhåll och liksom förhandlat lite med facket. Men så kände jag att det skulle vara kul att jobba som ombudsman bara liksom.
Mm.
Och sen så dök det här jobbet upp. Oj, vad är celiaki för någonting? Det låter konstigt. Eller celiaki, eller hur det talas egentligen?
Det är otroligt att du börjar på den punkten. Det låter kul, men vad är det för någonting?
Ja, alltså, jag tänker, jobbet lät kul. Så då läste jag på hemsidan.
Mm.
Så såg jag att det var en sjukdom.
Mm.
Då får jag vilja läsa på lite grann. Och sen kom jag att bli kallad på intervju.
Ja.
Och där så fick jag en bok av Jonas Ludvigsson som har varit med i podden förut.
Ja.
Som heter Doktorns guide till gluten. Jag var pappaledig just då. Mm. Så jag hade ett halvår kvar ungefär innan jag skulle börja jobba.
Mm.
Så läste den här boken och sen förstod jag vad det var.
Men fanns rollen tidigare som ombudsman? Eller skapades rollen för att du...
Det var inte renodlat som ombudsman. Men de beslutade på en årsstämma året innan jag anställdes att de skulle ha en som var liksom bara ombudsman för att de skulle jobba med merkostnadsersättningen. Det var liksom målet att se till att det fanns.
Och jobbar du med det idag?
Jag jobbar med det idag. Tanken var att man skulle lösa det här liksom fort. Det var liksom uppdraget. Och sen insåg jag väldigt fort att det här är ingenting som man löser på en dag eller på ett år eller på ens knappt 10 år.
Okej. Och var det du som sa det då? Tack, jag tar gärna jobbet, men det här som ni vill att jag ska göra, det är ingenting.
jag fick jobbet, jag började jobba då ett halvår senare och sen så satte jag igång och började gräva i det här. För det hade ju liksom ingen hunnit göra innan mig. Och ganska snabbt när jag började gräva och hålla på det som då läsa olika beslut från olika nämnder och fullmäktige runt om i landet, så märkte jag att de plockar ju bort det. Det här ligger, regionerna får besluta vad de ska ge för subventioner till barn och vuxna. Och de beslutar att de ska ta bort det för att de vill spara pengar. Så det är svårt att liksom bara få folk att lägga pengar på någonting igen. Som de inte vill, som de tagit bort.
Jag förstår. Och var det du då som valde att bredda rollen? Eller är det som att allting hör ihop på något sätt? Att...
Allting hör väl ihop lite grann. Det var liksom ett särskilt uppdrag jag hade. Som jag skulle jobba med. Men även då, liksom, kan säga, men allt annat. Och då har jag ju jättemånga olika saker som är på min palett. I andra förbund eller organisationer kanske man har, jag vet inte, 4, 5, 6, 7 olika ombudsmän. Eller påverkansansvariga. Alltså, det är ju jämför... jobbar en hel del med brittiska selektivförbundet. Där har de liksom då min motsvarighet när det gäller påverkansarbete. Det finns en chef och då, sen har han typ 4 heltidsanställda liksom för det jobbet. Medan det är jag som är, ja, en del av mig gör det jobbet i Sverige.
Okej.
Och sen då liksom ombudsmannafrågor av alla möjliga slag kanske då sköts av ytterligare en 5-10 personer liksom.
Vad intressant, jag tänker att Seleki är ju ändå väldigt stort i Sverige. Större än i England väl?
Ja, det är ju som då fler personer som har sjukdomen i Sverige antagligen. När man räknar då på hur många av befolkningen. Men hur många som har diagnos är ju där är inte fler däremot.
Mm-hmm.
Och sen är det också så att de är ju 60 miljoner tror jag, om jag minns rätt. Ja. Vi är 10. Så att de är större.
Jag förstår. Men okej, man skulle försöka liksom gruppera dina olika arbetsuppgifter. Vad är liksom de stora områdena som du berör?
Alltså en stor sak det är ju då att prata med medlemmar. Så många ringer till mig. Mm. Eller skickar mejl. Eller...
Får du post ibland? Det såg ut som inte ville säga att det var post.
Det är väldigt sällan post, men det kommer faktiskt in brevfrågor också.
Okay, yeah.
Jag skulle säga att under mina, om jag har jobbat 7,5 år och sånt där, så har det kommit in kanske 4-5 brevfrågor.
Okay.
Så det händer, men det är inte jätteofta.
Nej.
Det är alltid roligt när det händer.
Okej, men medlemmar hör av sig till dig på olika sätt.
Ja, och så har de då någon fråga. Ibland så är det en fråga som jag kan svara på med vändande post, bara liksom nej eller ja. Eller ibland är det frågor som gör att jag måste hålla på och ta reda på helt ny information som inte jag har. Kanske kan ge svar på frågan initialt efter en stund, men sen så behöver jag gräva mer för att jag måste förstå det här för att känna att det här är något viktigt. Och mycket av de sakerna som jag har liksom då grävt djupare i och liksom behövt verkligen lägga ner mycket tid på. Ett exempel är det här med kontaktmaterial.
Just det.
Sugrör eller vad det nu än kan vara som är i kontakt med livsmedel. Och även då andra saker som en tandborste till exempel. Eller, ja, det finns massa olika exempel. Leksaker kan man göra av gluten.
Jag såg sådana scrub daddies gjorde av gluten häromdagen.
Ja, precis. Och där vet man inte riktigt så här, hur mycket går de sönder? Sköljer man av dem där, om det då är... kan säga,
som tvättsvamp?
Typ. Ja, tvättsvamp. Mm. Det finns lite olika sådana produkter för rengöring. Och då är tanken att man ska skölja av sen efteråt så att de borde vara rena.
Just det.
Men det är ändå så att det är ändå... Det kommer mer och mer saker som innehåller gluten eller kan innehålla gluten. Och det är lite läskigt.
Ja, verkligen. Går det trender i vad du får för typ av frågor på de här, eller från alla medlemmar?
Alltså det är säsongsbetonat såklart.
Mm-hmm.
Alltså när folk är ute på sommaren så kommer det, eller våren och hösten också, men särskilt våren och sommaren, är det mer som folk som äter ute.
Okej, ja, vad intressant. På alltså restaurangbesök?
Ja, kaféer och restauranger och sånt där. Och sen så under skolåret då, när skolan börjar, särskilt på hösten men även på... men då är typ januari en gång, så kommer det mycket skolfrågor från föräldrar.
Mm.
Och även ibland eleverna själva. Kanske kommer nya regler att de ska ha in läkarintyg eller det kan vara liksom lite allt möjligt. Men det är så tydligt liksom att det kommer vissa tider på året och då kommer det ganska många.
Men kan vem som helst fråga dig om vad som helst?
Jag ska säga så här, när det gäller frågor om diagnos, att få utredning för celiaki, då hjälper jag till med liksom vem som helst.
Mm.
För då handlar det inte om medlemmar, utan det handlar om att jag hjälper folk som kanske blir medlemmar sen. Men i övrigt så är det ju medlemmar som jag ska hjälpa. Jag är ju ombudsman för någon som är medlemmar i Svenska Selektivförbundet och ska hjälpa dem att få det så bra som möjligt. Sen så, även de som inte är medlemmar kommer ju dra nytta av det jobbet vi gör.
Men det kan man fråga, alltså, jag har ätit den här, eller jag vill äta den här glassen typ. Är den glutenfri? Alltså skulle det kunna vara en fråga du skulle kunna få? Eller måste det vara
med? Det är frågor. Jag får frågor om allt. Jag ska säga liksom det är högt och lågt och allt och ingenting. Det är sådana här frågor då som ingrediensförteckning och sånt där. Då hänvisar jag till att liksom kolla på hemsidan eller ring dem eller något sånt där. Man vill veta exakt vad det innehåller. Om det är någonting som är lite oklart med märkningen och sånt där, då är mitt tips alltid att anmäla till kommunen genom vår eminenta anmälningstjänst anmälmaten.nu.
Mm.
Och det är liksom alla oklarheter när det är någonting som är otydligt eller fel eller något sånt där. Anmäl där, för då blir det att kommunen måste ta tag i det här. Kommunen kommer att bli klokare och lära sig mer om celiaki eller mer om glutenfri kost och märkningsreglerna. Den som man anmäler kommer också att bli klokare, för kommunen går inte ut och bara skäller på dem och ger dem böter, utan de går ut och snackar med dem och förklarar vad de ska göra bättre.
Just det.
Det är liksom det som händer.
Just det, det är superbra. Vi hade ett helt avsnitt om anmälmaten för 2 avsnitt sen.
Ja, men något sånt.
Ja, kan man lyssna på om man vill veta mer. Men vad är den konstigaste frågan du har fått då?
Oj. Man vänjer sig ganska fort vid liksom att få höra om folks såhär, magerörelser och liksom, bajs och alla såna här saker. För det är ju kopplat ofta liksom till celiaki, liksom, att man har olika problem med magen.
Ja. Är det ganska explicit så att säga?
Det kan vara väldigt explicit såklart. Och där kan man säga att i början tyckte jag att det kändes mer annorlunda än det känns nu. Ja. Nu är jag väl ganska luttrad för att säga.
Typ, löst bajs, då gör du så här.
Många frågor jag får är sånt där jag inte kan ge, som jag är inte medicinskt utbildad, jag är statsvetare, vilket är jättebra i mitt jobb eftersom jag kan gräva liksom i offentliga arkiv, jag kan ställa frågor till myndigheter och jag vet hur det funkar arbetet där, så att jag kan liksom påverka väldigt mycket.
Just det.
Och jag går in på mycket de som kommer med förslagen, liksom, att det ska liksom bli då, säga, kloka förslag och sen som leder till kloka beslut.
Tycker du om att få de här frågorna? Alltså är det roligt att svara? Eller är det lite, gör du det för att vara snäll?
Nej, men jag tycker det är roligt att få massor med frågor. Och sagt, det är ju väldigt stor bredd.
Ja.
Det ska jag säga alldeles nyss också, att jag är ju inte medicinskt utbildad. Så jag kan ju inte svara på frågor som rör då en specifik persons hälsa. Det jag kan svara på däremot, det är ju liksom lite mer generellt hur det funkar på gruppnivå för människor med celiaki. För där har jag mycket mer att säga, för där jag har ju snackat med tusentals människor med celiaki som jag har pratat med om deras individuella upplevelser. Så att jag kan ju berätta om liksom då hur andra människor upplever det och att det är, jag har hört talas om människor som har upplevt det också.
Mm.
Eller så, många andra upplever det här och det här, det kan jag berätta om. Och liksom då att den forskning som jag har fått presentera för mig, och liksom, då funkar det så här och så här. Jag försöker alltid vara tydlig också när jag pratar med människor eller per mejl eller vad det kan vara, att det här är liksom det som jag har fått presenterat för mig från forskare och läkare. Mm. Men det är ganska mycket sådana saker där de vill veta olika, har medicinska spörsmål. Och kring diagnoser kan jag hjälpa till då hur det ska gå till, till exempel när man har fått fel råd eller information från läkare.
Det är ändå galet att de får fel information från medicinskt utbildade läkare, mejlar dig och du är så, jag är inte medicinskt utbildad men jag vet jättemycket om det här. Så.
Det är faktiskt väldigt tråkigt tycker jag.
Men om man då sitter och lyssnar på det här och tänker, jag har massa frågor egentligen som jag skulle vilja få svar på. Alltså, är det bara skicka det till dig då?
Ja. Alltså,
du känns som att du är någon typ av AI-glutenbott fast människa.
Let's rock.
Lite så. Många frågor är sådana som kommer igen. Alltså som går igen. Många vet ungefär samma saker. Vi försöker liksom att skriva i vår medlemstidning Celiaki-forum om många frågorna så att man ska hitta dem där.
Vad är de vanligaste frågorna då?
Mycket handlar om skolmat. Alltså mat till barn generellt. Sen handlar det också om olika saker som dietister borde svara på egentligen.
Uh-huh.
Där jag försöker hänvisa till dietist och också berätta om riktlinjerna som finns på vår hemsida som dietister har skrivit.
Mm.
Många frågor finns svar på i riktlinjerna som man ska prata tillsammans med sin dietist om.
Mm.
Sen frågar många om liksom rättigheter, alltså när man går ut på restauranger och käkar och så här, vad har man rätt till? När man jobbar, också ganska vanligt att fråga liksom då, vad ska jag också ha glutenfri mat när andra får det? Vi har svarat på det i podden flera gånger också.
Mm.
Men det är många sådana frågor som kommer upp som gäller liksom då ens rättigheter och som då kontakten med vården, vilket många inte har kring celiaki.
Nej. Ja, men gud vad spännande. Det är liksom då en av dina största huvudarbetsuppgifter.
Ja, det är en ganska stor grej. Men det leder också till väldigt mycket annat. Jag får många liksom då nya uppslag från att prata med medlemmarna eller få frågor som gör att jag går vidare. En sak som jag fått fler frågor om nu har varit om olika försäkringar där man har krävt att barnet för att få ut försäkringspengarna så ska man vänta ett år först. Det har de krav på försäkringsbolaget. När du får diagnosen så får du vänta ett år, sen får du ut försäkringspengarna.
Varför det?
Ingen aning.
Det är sånt som folk mejlar och frågar dig om. Och då säger du, låt mig kolla på det här.
Ja, låt mig kika på det. Och jag vet inte riktigt varför ännu. Men jag har i alla fall fått svar från ett försäkringsbolag att vi kräver inte att man ska göra en uppföljande biopsi efter ett år i alla fall, längre.
Nej.
För det gjorde de förut, för det fanns ju andra riktlinjer tidigare. Det kom nya riktlinjer 2020 hur man ställde diagnosen.
Och jaha, där, vad är det för nya riktlinjer?
Där ser man annat då, att om man tar blodprov från människa, om man har då 10 gånger referensvärdet när det gäller då antikroppar mot gluten, då kan man ställa diagnos på 2 blodprover.
Mm-hmm.
Sen vet jag om att det finns ingen läkare som tar 2, utan man tar 1 blodprov, sen är man färdig.
Okay.
Men om man då har de här 2 blodproverna som man egentligen ska ha, om det då är 10 gånger referensvärdet, då så är man säker på att det är celiaki.
Mm.
Och det var 2020 som man införde de här nya reglerna, och det är samma i mer eller mindre i hela Europa.
Mm.
Men tidigare så gjorde man då också en biopsi där man liksom då, körde in ett rör i munnen.
Det gjorde ju jag.
Ja, och det tycker inte alla är så kul.
Nej.
Jag tror till och med att ingen tycker att det är kul.
Nej.
Och det är till och med många som inte vill ha diagnos, att de inte vill göra den här jättejobbiga saken.
Mm.
Det som är bra nu då är att man kan bli sövd, så man inte behöver känna av det, för det är väldigt jobbigt.
Mm.
Om man är sövd så märker man inte det.
Nej.
Så det är bra. Men det som kom då var att man kan göra det med bara blodprov, och då verkar det som att i alla fall ett försäkringsbolag inte har hängt med. Så att de har velat att man ska göra en uppföljande undersökning på ett barn, mm, för att verkligen konstatera att det var celiaki. Och då har jag frågat försäkringsbolaget, varför kräver ni det? Så man, nej, men det gör vi inte. Det gör ni visst, nu får ni förklara er liksom.
Mm.
Och då får medlemmen, fick ju inget bra svar när de kontaktade försäkringsbolaget. Jag får prata då med de som faktiskt sitter och bestämmer. Och kan liksom då dra i trådarna på ett annat sätt än en enskild person kan göra. Och det är samma sak med stora företag eller myndigheter eller vilka det nu är man bråkar med. Att när jag hör av mig så får jag ofta kontakt med de som faktiskt kan göra någonting.
Ja.
Medan som enskild person så får man inte det, utan man får prata med de som är liksom längst ner.
Mm.
Och då får man oftast nej som svar.
Jag fattar. Vad är det roligaste området, tycker du, inom, av allt du liksom kan påverka eller vara insatt i på olika sätt?
Oj. Alltså påverkansarbete tycker jag är väl det viktigaste jag gör.
Mm.
Allting jag gör är ju påverkansarbete på något
sätt.
Ja,
det är precis. Det är väl ett jobb.
Ja, men det är ju ett väldigt brett liksom, uppslag. Så. Men liksom, även små grejer liksom, som jag sätter igång någonstans eller som någon annan gör, men som jag drar vidare, kan ju faktiskt påverka stora grejer sen. Så jag försöker sätta igång så mycket jag kan överallt.
Mm.
Och peta liksom lite överallt och se vart det gör ont lite grann. Men jag tycker att det är roligt lite grann att vara lite grävande journalist på något sätt. Och vara lite... Ja, försöka förstå vad som har hänt och sen så kommer man fram till att det här är helt galet.
Uh-huh.
Sen vill inte alla alltid ta vidare saker, men jag har också en del kontakt med journalister, försöker liksom ge tips om saker eller berätta vad som har hänt och sånt där. Ibland så händer det grejer, ibland inte.
Just det, men du är väl någon liten spokesperson för hela celiaki-communityt?
Ja, men det är ju, men jag känner att jag får göra i alla fall iväg liksom antingen artiklar eller saker som jag har inte varit med själv, liksom blivit intervjuad eller skrivit själv, eller en hel del saker där jag har liksom legat bakom i alla fall.
Kul. Vad är det då för exempel?
Vissa grejer är saker som där jag tipsar journalister om olika saker, och där tänker jag inte veta exakt vad, för det vill jag hemlighålla lite grann, så att ingen vet om det.
Men vadå? Du kan typ ha ett scoop på någon produkt som är fel, eller vad kan det handla om typ för kategori av saker?
Ja, men det kan handla om saker som blir helt fel. Mm. Och då kan det till exempel vara det som vi har nu anmäld maten för. Liksom, när det är någon som gör någonting väldigt galet, alltså en restaurang eller något sånt där som gör fel, som får chansen då att så här, rätta sig och be om ursäkt och sådär som normalt folk gör, men som inte vill det.
Mm.
Utan fortsätter liksom. Och då håller jag ju på att bråka liksom, försöker få någonting att hända. Vi har ett exempel i Espresso House.
Mm.
Där jag har nästan stångat med blodig. De verkar inte bry sig så mycket. Vi har haft massa möten och försökt göra massa med grejer. De bryr sig bara liksom inte.
Nej, och där var ju caset att de hade massa korskontaminering på allting.
De har extremt mycket, och det är liksom inte korskontaminering här, utan det är liksom mer att köper man en produkt så får man räkna med att det är 25% av en annan produkt, eftersom de har så dålig koll.
Mm.
De ser inte till att deras personal håller ordning på grejer helt enkelt. Så att risken är jättehög att bli sjuk om man går på Espresso House Café. Liksom. Vissa kanske sköter sig, andra gör inte. Ett exempel på en kvinna i Lund tror jag att det var, som blev sjuk efter att ha käkat på Espresso House. Och det var flera tusen de fick i alla fall liksom då i ersättning för att liksom då, det har blivit fel.
Mm.
Och det här var ju långt efter att jag hade bråkat med dem om att de är fel. Och de bara sa, vi gör inte fel, vi gör allting bra. Men det gör de inte.
Men, och då ringde du ett litet hemligt samtal till Expressen?
Nej, just där gjorde jag inte det. Utan där försökte vi göra det så öppet som möjligt från start. Vi publicerade på våra sociala medier.
Just det.
Och som tur är så har vi, alltså våra medlemmar är ju alla personer. Föräldrar till våra medlemmar. Det kan ju vara människor som är journalister eller vad som helst. Det kan ju vara så att det finns ju alla möjligheter för liksom vårat budskap att komma vidare.
Ja, såklart. Men det är väl också en del av ditt jobb att sprida nyheter och sprida liksom information om celiaki?
Ja, precis. Och där försöker jag dels då hitta saker som är nytt om celiaki. Där har vi också vår chefredaktör för Celiakiforum som också håller på. Jobbar väldigt mycket med att gräva fram nya grejer. Och där tipsar jag också såklart vår chefredaktör om saker jag stöter på i mitt jobb. Som sen hon kan gräva vidare i vissa grejer, andra saker gräver jag själv vidare i.
Mm.
Men målet är ändå så att medlemmarna och alla med celiaki, men särskilt de som är medlemmar, ska få det bättre. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet.
Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hyllie för att tillsammans med oss fira mässans 10-årsjubileum.
Läs mer på specialkostmässan.se.
För vi kommer också ha livepodd där, så det kommer
just
bli superkul.
Det. Lyssna på oss där.
Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade.
Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss.
Ja, ni når ut till hela Celiaki-Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till
info@celiaki.se.
Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men en annan del av det här som du är inne på lite grann är ju att du bråkar med företag.
Ja.
Det tycker jag är kanske din mest spännande arbetsuppgift. För det känns som att det är så jävla konkret. Att det är så här, okej, men ett företag säger att produkt X är glutenfri. Det visar sig att den inte är det, till exempel. Och det får ju inte hända. Alltså det, för mig som celiakist är ju kanske det den största mardrömmen. Att man tror att man får glutenfri mat. Och man själv är liksom så pass påläst man kan. Och sen är det någon annan som tar fel beslut åt den, så att säga.
Precis.
Har du något exempel på något sånt företag som du har bråkat med?
Jag har bråkat med ett glassföretag. Det var några år sedan. Jag minns inte vad det hette för någonting. Men
du minns inte i citationstecken, eller?
Nej, det här minns jag faktiskt inte på riktigt. Men de hade i alla fall tapetserat mer eller mindre Stockholms stad. Busshållplatser, tunnelbanor, pendeltåg. Överallt stod det om deras glass som var glutenfri. Sen på själva glassen så stod det inte glutenfri på paketet. Men det stod i reklamen överallt att den var glutenfri. Och på hemsidan såg vi också att den var glutenfri. Och någon medlem hörde av sig om det här. Jag kollade upp då och frågade dem. Så här, vad är det för någonting som är i? Är det glutenfritt eller inte? Och det var inte glutenfritt då.
Nej.
Det var vanlig havre. Och det stod i vanlig havre på förpackningen. Så att i butik så var det inget problem. Så då kollade jag dem. Så här, hörde de till kommunen och sa att hej. Och även Livsmedelsverket. Och bara, hej, det här, de gör liksom då falsk marknadsföring. Det står det, utanför butiken står det glutenfritt. Så går man in, tar den, köper den och sen käkar man så blir man sjuk. Och det här har hänt, jag har ett exempel då, på en människa som har gjort det. Och de säger att ja, men då är det så här då att det som står på förpackningen, det är ju rätt. Och när du är i butiken så läser du ju det. Ja, no, fast det gör man ju inte eftersom man har precis läst det innan.
Ja.
Så man tar ju den bara och köper den och går. Så, ja, men det är så att alltså, vi har ju bara ansvar för att liksom kontrollera vad som händer från de tar produkten tills de betalar och går ut. Sen att det är reklam utanför, det skiter vi på kommunen. Jaha, men varför då? Nej, men det är ju någon annans ansvar.
Ja, men det borde man väl kunna anmäla till liksom, reklam...
Konsumentombudsmannen har det ansvaret.
Aha.
Och konsumentombudsmannen, de fungerar så att när det kommer in jättemånga anmälningar om en viss grej, då funderar de på att kanske ta upp det. Det kommer aldrig in jättemånga saker om gluten. Människor med celiaki tycker att det är väldigt jobbigt att ha celiaki och vill inte liksom så här göra en stor grej av det oftast. Vi kämpar för att de ska anmäla på det här anmälmaten.nu. Det kommer in anmälningar, men det kommer inte in alls så många anmälningar som det borde kunna göra. För att jag vet att det blir fel hela tiden. Jag tror att det är ungefär en anmälning om dagen. Men det borde vara hundratals eller tusentals anmälningar per dag. Så att det kommer inte komma in till konsumentombudsmannen om den här reklamen, fast det är i Stockholm, det finns tusentals celiakister här. Jättemånga såg reklamen, säkerligen flera köpte glassen och liksom blev besvikna.
Men vad hände då sen?
Konsumentombudsmannen sa att det kommer inte in så många anmälningar, så vi skiter väl i det.
Mm.
Så bara, men det är ju uppenbart, de har ju brutit mot lagen, det är ju fel på alla sätt. Så bara, ja, möjligen, men det är ju inte vi om. För det har inte kommit in så många anmälningar, så då tar inte vi den frågan. Så då kände jag att det här var inte kul.
Nej.
Så då har jag hållit på och bråkat och pratat med departementssekreterare och alla möjliga där om att ni kan ju inte bara släppa saker som lyder under livsmedelslagen. För den är ändå ganska tydlig.
Ja.
I dagsläget så är det så att livsmedelslagen sköts av kommunerna förutom just när det gäller marknadsföringen som sker utanför butik.
Men reklamombudsmannen?
Reklamombudsmannen tar inte riktigt heller de här grejerna.
Nej.
Så att det är just den här som kan säga reklam om glutenfri mat som inte sker på butiken den reklamen är liksom, man får göra vad man vill mer eller mindre.
Men det låter helt bananas. Alltså...
Det är helt bananas.
Så du slutade med den satt kvar, eller?
Alltså den satt vi kvar så länge den skulle göra. Sen tog de ner den när den skulle bort.
Uh-huh. Men har det här företaget, fortsätter de hävda att den här glassen är glutenfri? Det låter helt...
Jag tror inte det längre. Jag var på dem ganska länge, under något års tid i alla fall. De var inte snabba, kan jag inte påstå.
Nej.
Men jag tror i alla fall att det är borta nu.
Okej, men vad sjukt. Gud, jag, av personliga intresse blir jag jättenyfik på det här eftersom jag jobbar med reklam. Det är jättestrikt vad man får säga och inte. Och alla företag är så himla nojiga med att man får inte uttrycka hit eller dit.
Men det är det. Men just när det gäller livsmedelslagen så är det så att livsmedelslagen, den delen som sköter kommunerna, den har ju då 290 olika tolkningar eftersom kommunerna själva bestämmer allt hur de ska tolka det. Livsmedelsverket har lite grann, de håller på att kolla typ på lite... Ja, jag tror att det är några större fabriker och slakterier tror jag att de håller koll på. Och sen har då länsstyrelserna koll på primärodlingen, alltså när man odlar vete och havre och sånt där.
Mm.
Men de har hand om sina grejer, de kan göra sanktioner, de kan göra grejer. Men alltså just när det är reklam om mat utanför butikerna, då är det Konsumentverket och de bryr sig inte så mycket, i dagsläget i alla fall. Det kan hända att den här podden får dem att vakna till och ta tag i allt. Och just det här med livsmedelsreklam, där kan ju folk faktiskt dö.
Det låter ju helt sjukt. Alltså, det är som att man skulle då gå ut och säga att det här är nötfritt och så är det en Snickers. Liksom.
Ja, men det är helt galet. Det är ju en lucka i lagen som liksom jag har identifierat här och då diskuterat med då, de som bestämmer kring det här och som fattar besluten runt det. Hur man ska hantera det här, liksom att det ska läggas upp på två myndigheter. Det har inte riksdagen beslutat exakt hur det här ska skötas, utan det liksom ligger på en nivå under det. Och jag fortsätter liksom då att trycka på här att det här ska ju lösas. Vi kan inte ha en lucka i lagen. Det funkar inte.
Du pallar fortsätta bråka om det så att säga. Men är det fler företag som du har liksom fått bråka med? Eller händer det att typ företag kontaktar dig och har frågor till dig? Eller hur funkar det där?
Jag behöver inte bråka med så många företag som tur är. Det är ganska få. Mm. För de flesta företag, de som driver, de vill ju göra gott. De vill ju inte liksom mörda människor.
Ytterst få.
Ytterst få. Så att det är väldigt sällan som jag bråkar med något. Utan oftast är det som så att jag berättar för dem, hej, här blev det ju liksom helt galet. Och oftast så säger de så här, oh shit, det här menar vi verkligen inte att förlåta och sådär. Liksom. Och sen så hittar man sätt att göra bättre framåt.
Mm.
Och är de glutenfria kanske vi vill liksom då hjälpa dem att få licens så att de kan få överkorsade aktier som blir tydligare med deras märke och sånt där. Men det händer ganska ofta att företag hör av sig också. Mm. Till mig. Med olika frågor. Och det kan ju vara liksom allt möjligt. Dels vad människor med celiaki vill ha. Om de har, eller så här, om deras produkt. Om jag tror att den skulle kunna vara relevant för människor med celiaki eller inte.
Mm-hmm.
Vi har ju vår panel, celiaki-panelen. Som hittills har varit ganska litet intresse från företagen. Men vi jobbar för att försöka få dem att bli lite mer intresserade. Att ta del av vad människor med celiaki faktiskt vill ha. För det är ju det att ska du sälja produkter. Så vill du ju inte bara utveckla dem så att de som köper dem i som det här året tycker att det är gott.
Nej.
Vi pratade ju Daphne om förut också, att det ska ju hålla på sikt lite grann.
Ja, verkligen.
Och då är det bra att veta de kunderna som kommer att köpa 20 år framåt, 40 år framåt till och med, vad de tycker.
Ja, det känns som en guldgruva, alltså den här celiaki-panelen. Om jag hade suttit och utvecklat glutenfria produkter, eller vilka produkter som helst, men där man skulle ha en glutenfri version, skulle man ju verkligen undra, vad tycker den egentliga målgruppen? Så att säga?
Precis. Så det är liksom, det är en väldigt viktig del att få liksom använda människorna, celiakisternas liksom gemensamma önskemål.
Ja.
Men det kan också vara saker alltså, kring märkningsregler.
Mm.
För där är det finns 290 kommuner som har olika tolkningar av lagen. Livsmedelsverket har sin som är väldigt tydlig som kopplas då till lagen, den som finns.
Mm.
Det är den som jag berättar för liksom då företagen om att så här säger lagen i EU och Sverige.
Mm.
Men det finns 290 kommuner så att det kan också hända att de hittar på något helt annat som är helt galet.
Vem är det du måste förhålla dig till då? Det är ju Livsmedelsverket, eller?
Jag får med Livsmedelsverket och de översätter mer eller mindre EU-reglerna. Det är de som gäller i Sverige också.
Just det.
Men kommunerna är de som bestämmer på riktigt. Så då måste man som företag också ta hänsyn till dem. Och där har jag flera liksom företag som är lite större, liksom kanske internationella och i alla fall nationella som har verksamhet i flera kommuner som tycker att det här är väldigt jobbigt.
Mm.
Att det är olika regler i olika kommuner.
Ja, det låter ju jätteförvirrande för alla inblandade.
Det är det. Så att jag försöker liksom då på olika sätt hitta företag eller organisationer som jag kan jobba tillsammans med för att påverka det här så att det som då ska gå lite mer strömlinjeformat. Att det kanske är mer nationellt lika.
Mm.
Inte att det ska liksom vara ett regelverk i Malmö och ett i Stockholm för mat, utan det ska vara det är samma i Sverige.
Det låter ju rimligt. Vad skulle du säga är ditt främsta mål liksom, med ditt jobb?
Främsta målet är väl att celiaki tas på allvar, skulle jag säga. Liksom, det första och största.
Ja.
För det upplever jag inte att det gör idag. Det finns ett fåtal forskare, läkare och dietister främst, som har koll på celiaki. Sen finns det då några som har celiaki i familjen, som jobbar med mat, som har koll på det.
Mm.
Ytterst fåtal som inte har celiaki i familjen, som också har koll. Jag är liksom en av dem som då inte har celiaki i familjen, men som ändå kan någonting om celiaki.
Mm.
I resten av Sverige, liksom, bland gemene man, eller i läkarkåren, eller i livsmedelsproducenten och sånt där, så har ju folk väldigt dålig koll.
Ja, jag förstår. Se till att Sverige tar det här på allvar.
Ja, förra året så hade vi det här om lumpen och celiaki.
Just det, det var ju en väldigt stor grej då.
Ja, mm. Frågan är inte död ännu, men den kommer att komma tillbaka, second coming.
Okej, okay, ja.
Men där fick ju typ då hela P1 blev tvungen att läsa på om celiaki.
Ja.
Eftersom frågan var uppe i radio och det kom upp i Ring P1 och så här. Att celiaki blev lyft så mycket, så gjorde det att jättemånga journalister, även som dagstidningar, kvällstidningar, alla möjliga, skrev om celiaki och tyckte att antingen att vi var bra eller att vi var korkade.
Mm.
Bara att plantera liksom ordet celiaki istället för glutenintolerans också.
Ja, det är bara det är väl en stor grej.
Ja.
Det var med på högskoleprovet för några år sedan.
Ja.
Hade ni ringt och tipsat?
Det var precis innan jag började. Ja. Men då såg de att det var inte jättemånga som kunde det.
Men du har väl också lite kontakt med forskare hit och dit?
Ja, det har jag. Dels så håller jag i då liksom celiakifonden. Man kan skänka pengar och sen så delar då Svenska Celiakiförbundet genom fonden ut pengar till svensk celiakiforskning.
Okej.
Så det har jag koll på då och leder arbetet kring det med då forskare, läkare som bedömer ansökningarna och sånt där.
Mm.
Men sen har jag också kontakt med mycket svenska forskare kring allt möjligt. Dels då kanske för att få svar på olika frågor som folk hör av sig med. Men även då att försöka påverka forskarna att kolla på frågorna som våra medlemmar skulle behöva svar på.
Mm.
Eller som vi som förbund skulle behöva veta för att kunna påverka på ett bättre sätt.
Mm.
Och försöka få då forskarna att så här, få intresset för att kolla närmare på olika frågor. Vi gjorde en SIFO-undersökning för några år sedan. Sammanställa det här och få fram till forskarna då att de här sakerna är problematiska. Här behöver ni kika närmare för att liksom få mer förståelse.
Ja.
Försöka påverka forskarna att kolla på saker som är viktiga.
Ja, verkligen. Det är kanske är det viktigaste.
Ja, men det ska jag nog tänka mig. Det här är en väldigt stor del. Och där går jag på både svenska forskare, sen har jag kontakt mycket med utländska forskare från olika länder. Det är också att försöka liksom då, så här, driva vår agenda, vilket ju är så här, mer kunskap. Och särskilt då om det dagliga livet med celiaki. Om hur man ska leva glutenfritt. Men även då så att de psykologiska aspekterna kring celiaki, både obehandlat och behandlat.
Mm.
För att många går omkring och är lite rädda. Ångest för allt möjligt.
Mm.
Det finns ingen forskning nästan kring det.
Nej.
Så det är också en sån här sak som jag tycker är personligen väldigt viktig. Att försöka få fram då de här stora vita fälten som i dagsläget bara saknas.
Ja.
Mer eller mindre.
Ja, wow, intressant. Celiakiforskning, för mig skulle det handla väldigt mycket om bara så här, hur botar man det? Alltså, vad är botemedlet?
Men, det är fokus, skulle jag säga.
Ja, är det som är fokus? För att allt det här andra du nämner, det kanske är också liksom, alltså skulle kanske kunna göra större skillnad på kortare tid, eller?
Ja, men precis. Så tänker jag också. Mm. De här stora frågorna, det man vill veta då är, hur uppstår celiaki? Varför får vissa det, varför får andra inte det, fast man har samma genetiska förutsättningar?
Mm.
Vad behövs det mer? Man vet om att det behövs vissa gener, det behövs gluten och sen någonting mer. Man har hittat massa olika virus som kan hjälpa till, men samtidigt alla som har virusinfektioner och allt andra får inte heller celiaki. Så att det finns mycket där som man inte fattar. Och sen så vissa då kan få den här refraktär celiaki där glutenfria kosten inte hjälper mot inflammationen.
Jaha, vad är det?
Ja, men det är liksom då när kroppen känner sig att glutenfri kost, det skiter jag totalt i. Utan jag tänker bara köra på inflammation. Vissa kan leva bra ändå, bara att man skippar glutenet, så man liksom man matar inte inflammationen, men den går ändå inte över.
Mm.
Så att liksom kroppen är fortfarande totalt i uppror forever.
Mm.
Och sen finns det då liksom många som håller på och försöker hitta olika medicinska behandlingar mot celiaki. Liksom. Det som man håller på med nu är att hitta ett piller som man skulle kunna käka lite likt laktras som man äter för att inte laktos ska fucka upp magen.
Mm.
Och lite liknande ska man kunna ta ett piller när man äter gluten.
Mm.
Man tar ett piller när man äter gluten för att inte få symptom.
Mm.
Eller inte få inflammation i tarmen. Det är ett stort fokus.
Ja.
Men många lever idag och har inte kanske just den här äta gluten-grejen som är det viktigaste, utan det är ju allt annat runt omkring som är jobbigt.
Uh-huh.
Och då handlar det mycket om då, alltså psykologiska aspekter. Att man tycker att det är jobbigt, man tycker att man själv är jobbig som kräver glutenfritt på jobbet eller i skolan. Att man måste bråka med folk för att de ska se till att barnet får mat i skolan.
Mm.
Att man ska få mellis när de andra får det, fast de kanske bara har bröd.
Mm.
Eller liksom vad man ska göra. Men det finns jättemycket där. Och det är sånt där, det är ganska lätt, det tar ganska lite tid att göra det. Men det är också svårt att få pengar för det eftersom det är så pass små grejer. Liksom.
Alltså den forskningen på de, ja, de sakerna.
Ja. Och där har vi då, vår fond har inte haft så stor fokus på det tidigare. Jag har försökt nu senaste åren att vi bör byta fokus till sakerna som saknas då. Och det är de här små grejerna. Så här. Men exempelvis så ska man använda samma brödrost som någon som har vanligt bröd till den som har glutenfritt bröd eller inte. Och det finns lite forskning just kring det som visar att det är okej. Okay. Men det behövs ju mer, alltså massvis med mer forskning på allt möjligt. Alltså brevmackor med samma smör,
ja,
som någon annan har använt tidigare när man inte ser spår av brödet i smöret.
Nej.
Är det farligt eller inte?
Ja.
Det finns ingen som har testat.
Wow!
Alltså små, verkligen små grejer.
Ja, gud, allt det här öppnar upp för... Jag ångrar mig. Det här med medicin mot celiaki, det är typ inte det viktigaste just nu.
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Det är ju... Hade man kunnat få ett definitivt svar på alla de där grejerna? Samma pastaslev om man kokar två kastruller. Brödrost, smörpaketet. Det är så många sådana grejer som hade varit helt otroliga att bara få veta. Så här, funkar eller inte?
Men det är precis sådana här saker som jag liksom pushar för att man ska forska mycket, mycket, mycket mer på.
Du gör verkligen väldigt många olika saker, Linus, får man säga.
Ja, det är en bred palett ändå.
Ja, är det någonting du känner att vi har missat?
Ja, men mitt internationella arbetet...
Ja, det måste vi nämna såklart.
Ja, men det får vi nämna. Det är en hel del faktiskt. Jag har suttit med liksom då inom AOECS, vårt internationella paraplyorganisation. Så har jag varit med sedan 2019 tror jag ungefär.
Mm.
Och lett en arbetsgrupp. I början så var det liksom då restaurangmärkning, alltså certifiering av restauranger som ska vara säkrare än andra. Och då har jag utbildat personal och sånt där. Och har då liksom även arbetat med marknadsföringen inom AOECS och det här med liksom det överkorsade axet.
Mm.
Och samtidigt då lyft många andra frågor inom AOECS, liksom då inom det europeiska och även internationella. Vi samarbetar även med USA och Australien och Kanada och liksom alla möjliga länder runt om i världen.
Mm.
Och nu sedan då i november förra året sitter jag med i styrelsen för AOECS.
Mäktigt!
King in the castle, king in the castle.
Ja, men det är väldigt roligt och det känns kul att ha liksom då alla de här, det är ju flera hundratusen medlemmar som vi har, individuella medlemmar runt om i Europa. Men eftersom det är det enda internationella celiaki-organet så har vi även med då USA och Kanada och liksom Sydamerika och Asien och allt vad det kan vara för någonting.
Alltså det är så mäktigt. Man kan ju verkligen då säga att du varje dag går upp och gör celiaki-världen lite bättre. Det är inte många som kan säga det, Linus.
Tack.
Och tack till dig för att du ville vara dagens intervjuobjekt och att vi fick lära känna dig bättre och också vad du och förbundet gör.
Ja, men jätteroligt. Tack för att jag fick vara med i podden.
Så kul att ha dig på gästsidan och inte expertsidan. Även om du är expert på ditt eget jobb i och för sig.
Ja, det hoppas jag.
Ja, det får man säga. Men om man har frågor till dig eller om man känner att man undrar mer, då kan man väl kontakta dig?
Det kan man göra. ombudsman@celiaki.se.
Också det, en mäktig e-postadress.
Ja.
Tack till alla er som har lyssnat idag. Glöm inte att prenumerera på podden så ni får en liten notis nästa gång vi släpper avsnitt. Och så hörs vi då helt enkelt.
Jätteroligt avsnitt tycker jag var att vara med.
Ja, vad härligt. Tack för idag. Vi hörs.
Hej då.
Hej då.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.